Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Idag firar vi domsöndag, den sista söndagen i kyrkoåret, som samtidigt påminner oss om att denna tidsålder en dag kommer att ta slut. Dagen har ett allvarligt budskap. Vi ska alla stå inför den allsmäktige domaren som ser allt, vet allt och känner oss i vårt innersta. Låt oss be. Kära himmelske far, sänd oss din helige ande för att upplysa oss om det vi behöver veta, för att vara rustade på den dagen när Jesus kommer tillbaka. Hjälp oss att ta vara på vår nådatid och också att lära känna Jesus så bra att vi är helt trygga tillsammans med honom och på den dagen kan stå med frimodighet inför honom som är vår bror och frälsare. I Jesu namn. Amen. Många av oss har nog känt en viss osäkerhet eller kanske också ängslan inför texterna på domsöndagen. Jesus talar ju väldigt allvarligt om sådana som inte har gett husrum åt dem som är utan tak över huvudet, som inte har besökt de sjuka, som inte har gett mat åt de hungrande. Vi vet att väldigt många lider nöd i vår värld. Många hungrar, många är husvilla. Hur ska vi veta om vi har gjort tillräckligt? Och vem av oss kan inte erinra sig något tillfälle när en tiggare har suttit med en låda eller ett skrin framför sig eller räckt ut en hand och bett om pengar. Kanske känner vi ett stick i samvetet om vi då har urskuldat oss med att det här kan vara en del av en brottslig ligas verksamhet, att pengarna i själva verket inte går till den som sitter där, utan till dem som redan har gott om och som har den här personen i sin ego. Tänk om det ändå är fråga om en verklig hjälpbehövande. Det är inte alltid så lätt att veta vad som är rätt. Och hur är det med de gånger när någon släkting eller vän har legat på sjukhus och vi borde ha besökt honom eller henne, men vi har haft så mycket annat att göra att vi inte har hunnit? Ska vi ställa oss fram inför Jesus och försvara hur vi har resonerat då? Ska vi försöka påminna oss om de goda ursäkter vi hade de här gångerna? Månne ursäkterna tillfredsställer Jesus? Nej, då gör vi precis som de som står på hans vänstra sida. Vi tycker antagligen att vi har skött oss minst lika bra som de andra. Och kan inte tänka oss att Jesus skulle ha något att invända. Men det är självbedrägeri. Ingen av oss har gjort så att det håller måttet inför den allsmäktige. Ingen enda människa ska inbilla sig att det som han eller hon har gjort är fullkomligt inför Gud. Allt är befläckat av synd. Men då undrar du kanske, vem kan då bli godkänd? Vem ska Jesus ställa på sin högra sida med motivering att de har gjort allt vad han har förväntat sig? Alltså allt vad Guds heliga lag kräver. Går det att försvara sig med, jag har gjort så gott jag kunde? Det finns sådana som menar att det måste bli någon lättnad här för att någon alls ska klara sig. Så har jag hört texten förklaras många gånger på domsöndagen. Präster har avslutat sin genomgång av texten från Matteus 25 med att säga att vi inte någon av oss kan hålla för allt det här. Men att vi måste räkna med Guds barmhärtighet. Han ser nog mellan fingrarna, annars går det inte ihop, om vi har gjort så gott vi kunde. Det är då de som har gjort någorlunda bra ifrån sig som blir godkända. Det här med att det måste finnas något som heter barmhärtighet betyder att man väntar sig att Gud lättar på sina krav. Det skulle betyda ungefär det som Bengt Nyström skaldat och som finns i vår finlandssvenska psalmbok som nummer 468. Som sådden förnimmer Guds välbehag. Sen hittar vi följande. Där det är en bön, lär mig att minnas. Att här ska det prövas som värde fått. Allt efter din stränghetslag. Men mät mig Gud med din mildhetsmått. En gång på uppståndelsens dag. Det här är en fariseisk lära. De fromma skulle enligt fariseerna dömas inför Guds mått, ett mildhetsmått. Medan de andra grova syndarna får hela Guds vrede i all dess stränghet. De har inte varit värda att dömas enligt Guds mildhetsmått. Det här har ingenting med biblisk lära att göra. För enligt Bibeln är vi alla under samma dom, eftersom vi alla har syndat. Och eftersom den som har felat i ett bud är skyldig till att ha överträtt alla bud. Att hänvisa till att man har försökt, eller att man har gjort så gott man har kunnat, är ingenting att komma med heller. Axel B. Svensson framställde det här i en vers. En som Johan Martikainen har tagit med i en lite utökad sång som finns i Sions harpan. Som lyder så här. Min fromhet var en tagg, o Jesus, i din krona. Min strävan idel synd, som dyr du måste sona. Det bästa som hos mig i bästa stunden fanns var inte ett annat värt än törnets vassa krans. Det är sanningen. Det bästa som hos mig kan inte ställas fram inför den domare som kräver fullkomlighet. Min enda fromhet är någonting annat. För att nu citera en sång som Lina Sandell har uttryckt i många verser, men jag citerar bara två rader. Min enda sköld mot dom och lag är syndernas förlåtelse. Den förlåtelsen är grundad i det som Jesus har gjort för oss. Han har nämligen gjort två saker i stället för att koncentrera hans verk. För det första, han har uppfyllt Guds lag till punkt och pricka. Och för det andra, han har lidit straffet för våra synder. Guds helighet kräver att rättfärdigheten skulle uppfyllas till punkt och pricka. Därför måste Guds son bli människa och leva prickfritt, utan synd, och sedan tillräkna oss den syndfriheten. Det kunde han göra genom att lida det dödsstraff som vi borde ha lidit för våra synders skull. Han gjorde det i vårt ställe. Han blev en förbannelse för vår skull när han hängdes på korset. Därför kunde Paulus skriva: den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort i synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Det saliga bytet. Han var oskyldig. Honom har Gud gjort i synd. Han led straffet, det som vi borde ha tagit. Vi fick byta. För att vi skulle stå rättfärdiga inför Gud. Där är det koncentrerat. Stå rättfärdiga inför Gud. De som är på Jesu högra sida och som han kallar välsignade, rättfärdiga inför Gud. Vi kan stå inför hans domstol som rättfärdiga i honom. Inte i egen kraft eller med egna meriter, men i honom. Men hur är det då med vittnesbörden? Borde det inte kunna sägas om oss att vi har gjort rättfärdiga gärningar? Jesus tar ju en hel lång rad med vittnesmål vad de rättfärdiga har gjort. Jo, utan vittnesbörd om goda gärningar blir det ingen frikännande dom. Varifrån ska vi ta dem då, när allt vårt eget är befläckat av synd? Det viktigaste av allt är att det är Jesus som står framför oss och visar på sitt rättfärdiga liv i vårt ställe, i minsta detalj. Han som är domaren är samtidigt vår försvarsadvokat och träder fram för oss så att vi inte behöver visa upp det som vi har. I honom har vi minsann goda gärningar att visa upp. Sen finns det en annan aspekt. Via den intressanta versen i Efesierbrevets andra kapitel. Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Det som en kristen gör när han lever under Guds nåd i Jesus Kristus är att han vandrar i de gärningar som Gud har förberett. Det är precis som när vattnet från en bäck söker sig vidare i fåror, bäckfåran, ut till kanske en sjö, vidare i en älv. Det finns färdiga fåror för vattnet att ta sig fram längs. Gud har gjort i ordning de vägar som vi får gå på. Och det gör vi också om vi går den vägen som vår Herre och Mästare utstakar och leder oss. Då tänker vi inte på dem som våra gärningar. Vi går i hans fotspår. Med blicken mot honom och inte mot oss själva. Men är inte de gärningarna också fläckade av våra synder? Inget av det vi gör fullkomligt. Ja, så är det. Men det som vi gör i tron på Jesus, det är helgat av honom. Där ser Gud inga fläckar längre. Det här beskriver Paulus i första Korintierbrevets första kapitel. Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning. För att det ska ske som står skrivet. Den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Se en gång till på de fördömda som urskuldar sig. Som Jesus berättar det ena vittnesmålet efter det andra om vad de inte har gjort. Vad gör de? Jo, de finner det märkvärdigt. Att de inte skulle ha gjort sånt. För de tittar ju på sig själva och tycker att de har gjort många goda saker. Och de har inte sett Jesus där, så de skulle ha kunnat göra någonting för honom. De rättfärdiga ser däremot inga beröm hos sig själva i sina egna gärningar. De är förundrade över att Jesus har hittat sådant. Den som har bara sig själv att berömma blir förkastad. Det håller inte måttet. Vi har ännu en fråga att besvara. Är det alls att dömas? Jesus säger, bekräftat med sitt amen i Johannes evangeliets femte kapitel. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig. Han har evigt liv och kommer inte under domen utan har övergått från döden till livet. Hur går det här ihop med att alla en gång ska dömas som det står i Hebreerbrevets nionde kapitel? Det är bestämt om människan att hon en gång ska dö och sedan dömas. När vi tänker på texten i Matteus evangeliets 25 kapitel märker vi att Jesus ställer upp människorna i två hopar redan innan han uttalar någon dom eller hänvisar till vittnesbördet. Avgörandet har redan skett. Det sker inte på den yttersta dagen. Som jag, när jag surfade lite över vad som har skrivits på nätet om den yttersta domen, så såg jag en präst som i en frågespalt har svarat på en fråga. Förklarade så att de människor som inte har gjort det rätta, de ska få en chans på den yttersta dagen att visa att de håller. Nej, ingen sån chans finns där. Det har avgjorts här i tiden. Det sker inte på grund av hur bra de lyckas försvara sig inför domaren. Den som tror på Jesus har redan flyttat över från domens sida till livets sida. Medan den som inte tror redan är fördömd. Det är så som Jesus säger i Johannes 3. Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd. Eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Den verkliga domen sker här och nu. Den som tror på Jesus lever. Lever nu här i egentlig mening. För livet, det är att ha gemenskap med Gud och hans välsignelser. Vi har gemenskap med honom på ett kroppsligt sätt. Med hans jordiska, timliga välsignelser. Då vi får leva livet här på jorden. Och glädjas, även om det glädjas över allt det sköna som Gud ger oss. Men också konstatera det fläckat med syndens följder. Men det riktiga livet, det är att ha gemenskap med Jesus. Och det lever vi i tron, här och nu. Det eviga livet, det är bara fortsättningen. Sen som varar evighet. I Guds gemenskap. Det finns ett annat uttryck som Jesus också använder om den yttersta dagen. Och det är att vara känd av honom. Han säger att den som bekänner mig ska han också kännas vid. Den som inte bekänner Jesus, som vänder sig bort från honom, förkastar honom, ska inte heller kännas av honom på den yttersta dagen. Döda i andlig mening. De känner inte Jesus. De har ingen gemenskap med honom. De som lever i tron på honom känner honom. Och kan inte heller leva utan att det syns. Utan att denna tro visar sig utåt. De kommer ur tron. Det är trons frukter. Sådant som ingen kristen berömmer sig av. För en kristen ser bara synden hos sig själv när man tittar inåt. Han vet att hans enda fromhet inför Gud är syndernas förlåtelse. Men när han ser på Jesus ser han också den rättfärdighet som ger frimodighet att komma fram inför honom på den yttersta dagen. Tänk vilken salighet det är att få hälsa honom som vi har känt redan här på jorden. Och när han ska känna oss och hälsa oss välkomna. Det är som om vi skulle få återse en älskad bror som vi inte har sett på en lång tid. Mycket större glädje än så. Men tänk så viktigt det är att vi känner honom här, nu i tiden. Om vi inte känner honom här ska vi inte heller bli kända av honom. Det är ju då som det hette förra söndagen i liknelsen om de 10 jungfrurna. Brudgummen när han kommer ska säga, jag känner er inte. Det är för sent när den yttersta dagen kommer att lära känna honom. Det går en skarp gräns för vår nådatid när han kommer. Och vi vet inte den dagen när han kommer. Han säger ju också själv att han ska komma plötsligt som en tjuv. Det är bedrövligt, det är fruktansvärt att bli fördömd av Jesus. Det enda sättet att lära känna frälsaren, det är att gå till hans ord. Där finns han, där kan vi lära känna honom. Det är också där vi kan ha trygghet och veta att vi säkert ska komma fram. Går vi bort från honom och hans ord, är det fara och färde. Men tillsammans med honom vet vi att han ska bevara oss. För det handlar inte där heller om vår egen kraft, utan det handlar om den kraft som finns i Guds ord som har makt att bevara. Jesus säger, understryker det här i Johannes 10. Mina får lyssnar och jag känner dem och de följer mig. Jag ger dem evigt liv och de ska aldrig någonsin gå förlorade. Och ingen ska rycka dem ur min hand. Tänk vilka ord. Därför ska ingen som hör Jesus till behöva känna oro. Inte heller på denna dag. Så snart vi anfäktas av djävulen, som vill ingjuta oro och ofrid i oss, så ska vi gå till Jesus. Han känner det sina. Han vet att vi också kan ha anfäktelser och svårigheter många gånger. Men vik inte bort från honom. För det är bara hos honom som tryggheten finns. Domsöndagens allvarliga text påminner oss också om att tänka på våra medmänniskor. Både dem som går hungriga och husvilla och som är sjuka, så att vi inte drar oss bort ifrån dem och inte ger dem den hjälp som vi har fått utrustning för att ge. Och framförallt ska vi tänka på att också det är kallade att ärva den himmelska saligheten. Så att vi räcker dem nådens ord om frid och hopp medan vi har chansen. Må Gud ge oss kraft och vishet att tjäna honom med glädje och frimodighet. Amen. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Må din helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.